är det andra programmet med folkdansaren Ulla Björklund. I det förra sända programmet talar hon om sin uppväxt och hur Solsäter byggdes. Och i det här fortsätter hon att berätta om soltäpporna, fester på Solsäter, internationella kontakter med mera. På Radio Tyresö 91,4. Varsågoda! Ulla fortsätter att berätta om soltäpporna.
Det var ju sjötomter, två sjötomter och sen var det två skogstomter, högt och bergstomter. Och sen var det resten runt Gillängen då. Då bildade de föreningen Solsäpporna. Och då hade ju de, det var 23 var det. Och då hade ju många av de medlemmar som kom in, 14 och 16 och sådär. De hade ju börjat stadga sig och börja gifta sig och... Och som nygift och sådär kanske man inte ville bo i allmänt uppe i Gillestugan då utan...
Nej, annars så bodde man över i Gillestugan.
Ja, man bodde över.
Hur
ja.
Många som helst fick väl plats där?
Ja, det är 20 plats för pojkarna och 22 för flickorna. Aha. Så att det var ju väldigt noga med där flickorna och pojkarnas rum också. Oj. Och likaså är det ju kobbe som bör till. Och det var ju pojkarnas kobbe och flickornas kobbe. Så det gäller att inte vara där på samma sätt. För det stod var tiden på den
det
tiden.
Då.
Så då träffas man på, mitt i sjön där och, eller på rådbåtarna väl.
Och nu är det vår tur på kommen.
Ja, just det.
Kul. Och dina föräldrar, de var en av de första som byggde ett hus
ja,
där.
Ja, de byggde som andre man. De byggde 29 var vår, villa, vår stuga. Var färdigbyggd.
Och då
28 hade den på höjden han hade byggt. Han var lite äldre än pappa. Så han hade... var ett år före pappa.
Och då hade du fötts.
Vadå?
Då var du
ja,
född.
Ja, då var jag född, ja. Och ändå var jag min första år på Solsäter 26. Beroende på att det var en gillemedlem som hade en av de få stugor som fanns. Och den fanns en lada. Och där fick gillepojkarna hålla till. Flickorna fick åka ut. De fick åka in och ut. Eller och åka och gå...
Inte stan
ju. Ja, så de låg inte över. Det kunde man inte göra då. Och när de väl fick börja ligga över så låg de gifta paren i mitten och sen bredde sig ut de ogifta åt sidorna.
Så man hade liksom ett rum, en jättesäng kan man säga, ja, man, där alla låg.
En höskulle kan man nästan kalla det för. Och den brukar vi kalla för gamla gillestugan.
Finns den kvar fortfarande?
Nej, den finns inte kvar. Nu är det ju bara moderna... villor som ligger runt omkring Solsäter.
Ja, och de där soltäpporna, vad var det för storlek på dem?
Ja, vår stuga då var ju loggia hette det då. Och sen var det kök och sen var det ett rum och sen var det en övervåning med två sovrum.
Ja, inte så illa.
Nej, det var... Det räckte till en familj. På den tiden var det ju ganska vanligt att folk delade så med barn också. Om en förälder var uppe.
Ja, visst. Så att, som en liten kolonistuga kan man säga. Ja, fast de är nog enplans.
Lite större.
Ja.
Så att de var ganska stora. Och två av stugorna är ju nedtagna från Rättvik-Leksand. För att det var en rättvikskulla där som bodde där. Och hon tog ner en... timrad stuga.
Hon ville känna sig hemma.
Ja, just det. Och då var det en annan också. Hindersons garnaffär. Han ville också kosta på sig en riktig dalastuga. Så de stugorna är kvar nu. Mm.
Och det var bara gillare som bodde där?
Det var bara gillare som fick köpa.
Inga
andra fick köpa utan skulle gå till gillare. Just för att hålla området intakt.
Det var ju rätt härligt att ni kände varandra från början.
Ja, och det var ju 2-3 barn i varje hus. Så vi sprang in ute i husen där som man kände sig verkligen som...
Mm. Har du syskon?
Jag har en bror som är 8 år yngre.
Ja.
Som så småningom blev dansledare. Så säkert har din man Lennart gått och lärt hos Sune Härlén på timmar.
Ja, Sune, honom minns ju jag till och med. Ja. Gått och dansa gammalt för honom på Timmermansgatan.
Ja, fick skolan där nere i Timmermansgatan. Ja.
Jaha, det var din
bror. Han var med ända till pappa och mamma dog. Pappa dog 64 och mamma 69 och då gick han ut. För att han var mest intresserad där. Och sen spelade ju han, som du kanske kommer ihåg också, när han är egen tid.
Det kommer jag inte så mycket ihåg. Är det han som kallas för Skåne?
Nej, nej, den andra. Nej, det är en av dem som har jämnår med Lennart.
Sune och Maggan kommer jag ihåg.
Ja, det var Sunes fru.
Ja, just det. De flyttade väl till Skåne sen?
Nej, det är inte Sune. Skåne, han heter... Vad heter Hasse heter han.
Hasse,
ja, men de bor kvar i Skåne. De har jag kontakt med fortfarande faktiskt. De kom upp till svensk begravning i jordfästning som var 1916. Eller 2016.
2016,
ja. Så att de har vi ju kontakt och de besöker man ju när man åker neråt.
Ja.
Det var mitt första barnlag. Jag gick ju själv i barnlaget 29-34.
Jaha.
Och sen, i och med att jag var gift så tänkte jag nej, nu ska vi ha ett barnlag i alla fall. Många föreningar i Stockholm som tillhör Svenska ungdomsringen. Folkdansringen heter det ju nu för tiden, ja. Där var jag inne i gamla tankar igen.
Ja, men jag känner nästan igen beteckningen.
Ja.
Ungdomsringen.
Ja, det heter det. Men
nu är det inte ungdomar längre.
Nej, nu är det inte ungdomar längre. Nu är det svensk pensionär. Varför vi tyckte att det skulle heta Folkdansringen som det hette från början. Mm. När de bildade 1919. Och då var pappa med och bildade, så han var ju första ordförande där också. Ja. Även i själva organisationen.
Och du har varit aktiv i folkdansgillet hela livet?
Ja, det kan man säga. Ända till jag inte orkade. Jag tror att när jag var 80 så orkade jag inte stå. Det var ganska konstigt att tombolan.
Här syftar hon på tombolan vid midsommarfesterna.
På den tiden köpte man saker, man beställde inte tombola utan man köpte. Så pappa köpte på pub och han köpte på andra på möllers och sånt där.
Priser
så
långt tombolan, ja.
Så det kunde ju vara hammot, det kunde vara en kanot, det kunde vara trädgårdsmöbler.
Fina priser.
Ja, och tält och sånt där. Så att, för att då köpte han varje sak för sig.
Ni har mycket internationella kontakter också. Du har väl dansat dig runt hela Europa flera omgångar?
Ja, det har vi. Det är ju ett motto att det är för ungdomen samman i dans och musik. Och dräkter och bevara gammal dräktkultur bland annat.
Mm.
Jag har med i dräktråd och sånt där. Så dräkterna har varit väldigt intressanta i mitt. Så när vi har varit utomlands då har jag inte kunnat låta bli att köpa en docka.
Nej.
Men det ska vara en riktig docka. För i och med att jag har varit direktråd då så säger jag, det får inte vara så här tingeltangel som man ser på souvenir, utan det ska vara verkligen från en hemslöjd så att man ser att det är riktiga direktråd.
Du har ju en hylla som upptar en hel vägg som är proppfull med dockor i folkdansdräkter.
Ja, ja.
Den här som man ser här som står i fönstret.
Ja, den är från Belgien.
Jo, ja, är
det är folkdans? Inte folkdans, men däremot så är det ju Belgien och Bryssel och Bryssels bäst.
Ska vi berätta hur den ser ut? Vad har hon på sig?
Ja,
en sammetsklänning.
Man kan väl säga röd. Att den nästan ser ut som tankrön eller tantbrun eller något där.
Ja, tantröd kanske.
Med en liten...
spetsprydd mössa.
Ja, just det. För att det är ju brysselspets. Och så sitter hon då och knipplar.
Hon sitter och knipplar en fin
spets. Och sen sammetsklänning har hon. Så den var typisk för Belgien. Så det skulle vara något som... Så det tog lång tid innan jag hittade någon docka som föll med smaken i Italien. Vi var nere i 3-4 omgångar där, men... Innan jag tyckte någon som såg riktigt äkta ut.
Ja, är man finsmakare så är man.
Ja, just det. Ja, det skulle verka hemvävt på något sätt så att det är äkta.
När ni var ute sådär och dansade, då besökte ni gilleföreningar i andra länder.
Ja.
Så ni bodde ni hemma hos dem då?
Det gjorde vi. Och i Norge var det ganska roligt för att där var vi bland annat 49 och 51. Men då stannade bussen och sen fick man gå ur och vi hade egen buss med oss då. Och sen stod det folk och väntade och sen ropade de upp namn och sen sa du ska bo där, pekade de upp mot någon höjd och du ska bo där. Ja. Och vi som var unga då, Sven och min man och så var ett par till, Vi fick ju alltid bo längst upp och högst upp och gå upp tidigast på morgonen och komma senast i säng för längst bort. Så det var väldigt spännande.
Ja.
Och likaså även nere i de andra, både i Wiesbaden framförallt och i Schweiz, i Sissach som ligger utan, 3 mil utanför basen. Där var det också, vi bodde i olika, de stod på torget och väntade när bussen kom in och sen blev vi utakkorderade.
Ja.
Men det gjorde ju att i och med att man kom in i familjen här, så det var mycket julklappar som gick åt de där åren.
Ja, ni blev väl goda och, vänner.
Ja, det blev goda. Och de har varit med på bröllop, både vårt och sonens bröllop.
Jag tänkte säga det, de hälsade väl på er lika mycket som ni var ute.
Och till och med barnbarnets bröllop har han varit med och så. Och födelsedagar kom de upp när det var 50 och 70 och 80. Och så sista gången jag var nere på födelsedagskalaset, det var när jag var 80 år. Då fick jag födelsedagspresent av Ola att åka ner till Wiesbaden. Och han bilade med Sven och mig ner till, så vi fick vara med på den ledarens 90-årsdag. Han var precis 10 år på, i månaden, samma månad april som vi var nere på fest. Och hela det gänget då.
Vilka kalas!
Ja, ja.
Du, hur var det när ni gifte er? Då hade ni festen också på Solsäter.
Nej.
Ni hade inte det?
Hade vi inte. Pappa och mamma hade och Sune, eller Ola, sonen hade. Och barnbarnen Katarina hade bröllopet där. Katarina. Men vi, det var på vintertid. Vi gifte oss i februari. Och det gjorde de andra också. Men då fick man inte vara i stugan, för de skulle eldas upp.
Det
skulle
var för kallt.
Ja, det var för kallt. Och det fick inte värmas upp så mycket. Så vi hade faktiskt på högloftet. Och nyloftet också, till och med herrgårdsförordningen.
Ja, det var lite gillekänsla där med.
Ja, det var det. Och seglade, och vi åkte häst och vagnar från Seglora kyrka. Och sen gick gillarna efter med facklor då,
ja,
upp till högloftet. Härligt.
Och alla var folkdansklädda?
Alla var, ja just det. Ja. Utom mina släktingar, och de var ju ganska mycket, för mamma och pappa, de var 10 syskon var det där. Så att det var mycket släkt också.
Mm.
Därför.
Mm.
Så.
Du nämnde Ola här, det är er son.
Det, ja.
Vet du, jag var med en gång på Ola påstår att det var en Lucia-fest. Jag tror det var en sån här grötgill i januari. Men det spelar ingen roll.
Nej.
Då var du tant Anita och han var Televinken.
Ja, det, vi hade väldigt mycket teater i Gille på den tiden. Så då hade jag satt ihop frågor då som jag tyckte var, kunde vara aktuella till Lucia. Varför man hade Lucia-dräkter då. Och varför hon kom mitt i natten nästan på morgonsidan och sådär. Och då var Ola till vinkeln och då stod det 2 gillemedlemmar med trådar uppe på tants balkong.
Ja.
För vi hade ju en husmor också, St. Karlsson. Men då stod de där uppe och drog i trådarna och Ola satt på mitt bord, mitt gillebord, och jag satt och berättade för honom. Och han frågade mycket frågvisa frågor som barn gör.
Ja.
Ja, jo, men det hade vi. Och vi hade, ja, vi dansade älvar och tomtar, och det var en som var med, och hennes moster hade visst varit med Dramaten, så att hon hade teaterpjäser som vi hade, och vi hade kväll i timmerkojan då de som spelade och långmassen som sjöng de här visorna här vid Stockelden. Och
är lustigt i Stockeldens gula ljus som darrar i nattens vind. Du är fager,
och sånt där. Så vi hade mycket program på. Och vi hade, en gång hade vi klätt hela gillestugan som en bergsgrotta. Med papper, vi hade knölat ihop papper, målat papper i grått och brunt och grönt. Och sen knölat ihop det, sen satt med häftstift till några av de äldres förskräckelse i timmerväggarna. Och Och sen hade vi gjort, men det var en som han var bergsingenjör. Han sa, ja men det här, här är ju den här orden som går fram. Så han tyckte det var väldigt realistiskt. Ja. Så man kom in då i trappan upp och där hade vi klätt med granris. Och sen kom man in i den här bergagrottan då, bergakungens slott hade vi kallat det för.
Ja, sen, vad kul.
Men då i och med att han inte fick vara där ute över lördagsdagar, elda där ute, då värma upp. Så låg vi några stycken tappra där ute. Och så vi kunde ju måla, vi kunde ju göra det där i ordning för att de fick ju inte vara där under vintertid. Nej. Så det var färdigt och det var också en Lucia-fest just då. Ja.
Vem är Åland ser ut?
Ja, det var hon 1919 så var det en stämma på Åland. Och då lärde generna känna henne. Hon är säkert känd av de flesta ålänningar. Rut Lindfors hette. Hon var lärarinna i Mariehamn. Och hennes bror är ju också känd. Bland annat är han pappa till Lindfors. Och han arbetade då på Skomans, Nils Lindfors.
Men hon var inte mamma till henne?
Nej, hon är inte mamma. Hon är faster då till.
Ja, faster, ja.
Ja, ja. Och då blev hon att hon kom över och så trivdes så bra som hon kom över varje år. Och sen var hon, ett, som hon sa själv, ett inventarium på julgillena. Julgillet, det var vår högtid.
Ja.
Det var 13-dagsafton, eller möjligen 13-dagen. Mm. Som vi hade julgille då. Men då var det bara för medlemmar, inte några andra. Det var inbjudna. Det var sådana som Kurt... Ja.
Sådana som jag.
Kurt Ström, eller Erik Ström heter han. Han var en känd kröniker. Där, och sen var det Kurt Belfrag då. Och sen chefen för Nordiska museet. Och det var sådana personligheter då som var inbjudna till.
Du skrev väl verser också om alla människor?
Jo, slängkärken.
Tycker jag minns.
Ja, slängkärken kallar vi det. Och det slängkärken, den fick den sitta på som hade gjort något tokigt. Eller möjligen roligt eller något bra. Men då, den fick åka på slängkärken. Och vi hade en väldigt duktig, Olle Rytelöv hette han. Som var väldigt, väldigt rolig. Som skrev mycket. Så där själv höll jag väl på med slängkärken i 4-5 år eller något sånt.
Och det handlade på rolig vers då om
medlemmarna. Om de hade gjort tabbar eller någonting annat som de fick en släng med. Och,
ja, just.
Så att det gällde att passa sig att man inte hade blev uppmärksamma på slängkänken.
Ja. Hörru, de här soltäpporna, de har gått i arv också. Så först dina föräldrar byggde.
Ja.
Sen bodde du och Sven där.
Ja, vi bodde till 95.
Och nu bor sonen Ola där, ja, med sin familj.
Ja, ja. Sin fru, ja.
Ja.
För att barnbarn, hon är ju gift också. Ja, barnbarnsbarnet.
Ditt barnbarnsbarn.
Ja, Katarina, och Olas dotter.
Hon hade sitt bröllop.
Ja, ja, hon hade det också, ja.
Ja, men det, och föreningen lever ju fortfarande.
Jo, det gör det. Och jag är hennes barn och andra sidan då, mina barnbarns barn. De är ju med och dansar. Så de har varit med på folkdansstämmet både i Danmark och i Island. Det, och nu var det sist var det, i somras var det uppe i Falun på Falu musikstämma där.
Ja.
Och i Helsingehamn. Så Katarina och hennes man Pelle, han är förresten spelman i gillet. Så att han spelar på för danslaget både lekare och folkdans.
Har de träffats genom gillet också?
Ja, det kan man väl säga. Genom gillet, han var med i ett annat folkdanslag då.
Förr. Jo, men han var folkdansare.
Han är folkdansare, ja. Så han, de träffades i med att han var spelman i gillet.
Jaha.
Mm. Så det träffades de.
Det är ju lite svårt.
Det är ju sånt där, de säger inbördesföreningar. Alltså.
Ja, jo, men man har samma intressen, det är väl trevligt. Ja. Det är ju många som har gått i sina föräldrars fotspår. Nu tänker jag på Gunilla Bengt Grönqvist.
Ja.
Bengts föräldrar var ju med,
ja,
vet
men
jag.
De kom faktiskt med som hedersmedlemmar. De kom inte med som medlemmar. Nej. För att de hjälpte till vid tombolan. I och med det så kom, hjälptes de åt, och då hade de hjälpt oss så många år, så då tyckte vi att de skulle komma med i förening, och då blev så där kom barnet
Bengt.
Och han kom med i mitt första barndag som jag startade 52.
Jaha.
Med Skåne, med Hasse och dem.
Ja.
Så
och så gifte han sig med Gunilla,
ja,
som också var med.
Ja.
Och de fick Unn.
Ja, Unn har varit dansledare.
Ja, som har liksom övertagit Gunillas roll som dansledare,
ja,
i Korske.
Ja. Jag var dansledare för barnlaget då, men sen var, och sen blev jag för de äldre, för veteranerna, så när jag la av då, för att då ville de dansa också. Så att
ja. Och Unn, hon hittar ju på nya danser hela tiden,
ja,
har jag förstått.
Hon är jätteduktig. Ja, hon är verkligen, det är en klippa, det är, ja, verkligen.
Faktiskt gjort en liten intervju med henne en gång på en Tyresöfestival.
Ja, ja.
Men det ska jag nog ta upp igen,
ja,
tror jag.
Ja, ja. Ja, hon är verkligen, det är tur att vi har henne.
Hörru du, tiden, ja, lider.
Ja.
Är det något mer som vi måste säga?
Nej. Det där med torp, att det var så väldigt lantligt förut. Vi hade ju hönspelle.
Hönspelle
som torparea. Och sen hade vi Långfodalspelle. Och där gick man och köpte mjölk. Han hade ko och häst. Och hönspelle hade ju naturligtvis höns. Och hans systrar sen, de bodde i ett, som prästen Tony Thurén bodde i sen ett torp där också. Och de gick i sina ungefär som vi tänker ner i Skagen, vet du, de där,
ja,
målarna,
Skagenmålarna,
i långa klänningar, ja, och stora vida hattar och paraplyer och skrindarna, vet du, så att det var väldigt.
Det finns en liten väg som heter Pelles väg,
ja,
där.
Ja, det är efter hönspelle.
Ja, och det huset ser ju ut som vi antar att det gjorde då.
Ja,
det är lite gräs på taket.
Ja, det gör det. Och likaså i Långfodanspelle, det är också en liten röd stuga. I korsningen av Långsjövägen och den som går mot Gammelströmmen upp där.
Ja.
Så den finns också kvar.
Står den liksom bakom villorna?
Ja,
det vet jag vilket det är.
Ja.
Det torpet har Göran Magnusson pratat om,
ja,
på Tyresöradion.
Ja, just det. Det är det som var bebyggt egentligen där. Annars var det ingenting. Och nu de här soltäpporna, de är utbyggda till 2-3 gånger större.
Ja,
nu i och med att de blir permanenta 94-95 vid väg och vatten.
Ja,
när det drogs in, då flyttade folk ut. Och då blev de permanenta. Så att de ser inte ut som riktigt som de sa. Någon sida ser ut som den gjorde när de byggde 23.
Och det är fritt fram tydligen att bygga ut där också.
Nej, de fick inte bygga på. Det blev då vid väg och vatten,
ja,
fick man bygga till, men bakåt
så att det inte skulle skämma.
Ja, just det. Så att området,
ja, just det,
skulle se ut som det hade gjort.
Ja,
så man får inte bygga på gräsmattan, men det märker nästan inte på Olavstång, för han har byggt så mycket växthus där. Så att det.
Jaha, det fick han. Det är väldigt roligt tycker jag att traditionen går vidare till nya generationer.
Ja, oh ja.
Det,
ja, det ser jag. Katarinas barn och pojkarna, de är 12 och 7 år. Det är ju femte generationen som pappa,
ja,
som har hängt kvar i.
Som dansar.
Fem, ja.
Ja. Bor de i närheten här?
Ja, de bor i bort på Tyresö slott.
Ja, men i alla fall i Tyresö.
Ja, ja, det är det.
Kan du få träffa dem? Ja. En hel del kan jag tro.
Ja, ja. Och det roliga är att de har dels svenskt dräkter, pojkarna då.
Ja.
Gamla dräkter, och sen har de Olas gamla dräkter.
Och de håller i tyget?
Ja, det gör de, men de börjar, de växer ju så fort, så att nu börjar de behöva se sig om efter. Och Katarina har både min mammas närkesdräkt och min Vingåker Österåker dräkt. Den är för tung för mig. Det är 6 meter ylletyg i kjolen. Och det är för tungt att bära. Jag är helt lång i min. Jag orkade.
Ja. Jag tänkte just på det. Ja. Vilka ställen dräkterna kom ifrån? Ja. Var det från hela landet? Eller?
Ja, mamma var ju från Örebro, Närkes. Så här hon Närkesdräkten. Sen hade jag Närkesdräkten från 64 och till när hon inte orkade bära den längre och sen till 90 någonting. Och sen hade jag Österåker, Vingåker då. De ser ungefär likadant ut fast Österåker har grön kjol istället för den röda kjolen. Jaha. Vingåker har, men sen har de samma liv och sådär. Och pappa var från Nyköping. Så man tog dräkter om det fanns möjlighet om man hade någon, något arv från något landskap.
Ja.
Och sen började jag med Värmlandsdräkten, men sen blev det Vånga för hans del. Det var visserligen min farmor som kom därifrån. Men
var ligger Vånga?
Det ligger Östergötland. Jaha. Och den har Ola också nu. Så sen han samma med skinnfötter. Pappa hade ju Mora dräkt. Men då på den tiden, 20-talet, fanns det inte så mycket dräkter så att. Det blev
skit. De har samma kroppsform tydligen. Eftersom de har kunnat överta.
Ja, ja, det är inte jag. Direkt. Ja. Ja, Ola är ju längst av oss allihopa i släkten. Så, att, ja, så de är ju sydda. Vi hade väldigt bra sömmerskor.
Ja, när du säger Ola, jag kommer att tänka på en skojig bild. Han jobbade ju, och jobbar fortfarande på, det hette Trollträ, nu är det Byggma.
Ja.
Men när Hasse Gynge som ägde Trollträ hade brutit benet, då skulle han ju upp till sitt kontor.
Ja.
Så då finns det en bild där Ola kör en sån där gaffeltruck tror jag. Och där sitter Hasse Gynge och sen så kunde han kliva rätt in i kontoret.
Ja.
Det är en kul bild.
Ja, apropå Hasse Gynge fick vi ju alltid låna hans bil till Tyresöspelet.
Ja,
för gillarna var ju med och både dansa och i rollspelet där.
Och då var det väl Gunilla som ledde de danserna?
Ja, det var Gunilla.
Gunilla, just det, Gunilla Grönqvist. Ja, det. Ja, Hasse har gjort mycket han också.
Ja, jag har just det.
Men Ulla, tack ska du ha för den här pratstunden. Ja. Det har varit väldigt trevligt för mig att lyssna på allting. Ja. Och ni har lyssnat till Ulla Björklund från Kulturella Folkdansgillet där du har varit medlem sedan födelsen, alltså i över 90 år. Och det har hörts på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då!